Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej, Fritte här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia. Och det känns extra bra, för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Det är inte Telia helt enkelt. Men toksnabbt 5G-bredband, det är Telia. Och suveräna erbjudanden, det är också Telia. Att allt kring köp och installation är smidigt för dig som användare, ja, Telia. Att vinna på spåret 2 år i rad, ja, det är också Telia. Jag tror att poletten trillat ner nu. Bor du inom tättbebyggt område så kan du just nu få ett riktigt bra 5G-bredband genom Telia. Och som pricken över iet är det både stabilt och superenkelt. Vill du veta mer om det här så går du in på telia.se. Tack Telia! Hej! Har du barn? Eller har du själv varit ett barn? Perfekt! Då kommer du gilla det här avsnittet. Det handlar om hur barn utvecklar sitt språk, ett ämne som rymmer så många aspekter. Och jag hoppas att jag och dagens expert fått med de flesta. Om du gillar det du hör så prenumerera gärna på podden i din poddspelare. Jag heter Fredrik Fritzson och det här är Allt du vill att veta.
Barnets språkutveckling börjar egentligen redan i mammans mage då det hör familjens röster. I början kommunicerar barnet mest genom blickar, skrik och kroppskontakt, men så småningom övergår joller till enstaka ord och så småningom, runt 2 års ålder, börjar barnet sätta samman enklare meningar. Vid 3 års ålder kan ett genomsnittligt barn runt 1000 ord. Den som ska berätta för oss om barns språkutveckling är Tove Järholm. Hon är forskare i lingvistik vid Stockholms universitet och har specialiserat sig på barns språk och språkutveckling. Varsågoda. Allt du vill veta om barns språkutveckling med Tove Järholm.
Hej Tove och välkommen till Allt du vill veta.
Tack.
Du forskar kring barns språkutveckling. Kan du berätta lite grann hur ditt intresse för det här ämnet började?
Ja, det började för ganska länge sedan när jag skulle skriva min avhandling och var intresserad av känslouttryck hos vuxna. Och så försökte jag få vuxna att visa känslouttryck och prata om känslor, och det var helt omöjligt för att de höll på att krumbukta sig och långa liksom ramser om ditten och datten, men de visade liksom ingenting.
Det kanske var fel land.
Det var absolut fel land, och sen var det så här, vi har så mycket etik också att ta hänsyn till, så man får liksom inte provocera fram hur mycket känslor som helst hos folk. Men då tänkte jag att om jag går till barn så slipper jag det där med att provocera, för de gör det så bra själva. Så att jag började titta på syskon.
Just det, så slipper du den etiska aspekten också.
Ja!
Okej, så syskons uttryck för känslor då?
Ja, det var det jag började titta på. Mm. Och då blev jag också intresserad av hur själva språket hänger ihop med känslouttrycken. Och hur man går från att till exempel slå varandra med spadar i huvudet till att peka och säga det var han som började eller det var hans fel och så. Ja.
Det här hur barn tillägnar sig ett språk, det är otroligt fascinerande. Jag är ju mitt i det nu. Jag har en 3-åring och en 3-veckors. Mm. Och han har inte börjat riktigt, eller han kommunicerar ju. Men det är liksom extra fascinerande för mig just nu. Om vi börjar då inne i mammans mage. För det sägs ju att när barnet kommer ut att den kan känna igen föräldrarnas röster. Stämmer det?
Ja, absolut. Vi vet att barn reagerar på ljud från ungefär 28:e graviditetsveckan. Och de känner igen mammans röst och pappans röst när de kommer ut. Och de föredrar mammans röst framför andra kvinnoröster. Ja,
men vilken man som helst.
Vilken man som helst går bra, det är inte så kinkigt.
Det är inte bevisat att den föredrar pappan då? Eller?
Nej, vi har inte kunnat visa det. Men det är möjligt att det har varit med tekniska fel. Eller att det inte har varit svenska pappa. Jag kommer inte ihåg exakt vilken studie det var. För det är också lite olika i olika länder hur mycket pappan är inblandad i graviditet och första tiden med bebisen och så.
Såklart. Men skulle du säga att det är en fördel att prata mycket med bebisen redan när den ligger i magen?
Nej, det tror jag inte spelar någon roll. Alltså, ljuden filtreras ju genom då vävnader och muskler och ben och allt sånt där. Så de hör ju en ganska annorlunda ljudbild än det vi hör. Men mammans röst går ju via skelettet ner också. Så det är därför den kommer igenom så tydligt.
Okej, så det blir någon sån här stomljud då, ja, nästan. Resonans. Som när man hör basgång från någon granne två gånger under.
Ja, ungefär så. Mm.
Det här är en stor fråga, men finns det någonting medfött kring språket eller handlar allting om inlärning?
Ja, det är absolut medfött i någon bemärkelse. Det är helt artspecifikt. Vi vet ingen annan art som har språk på det sättet vi har språk. Men alltså, det finns två olika skolor kring hur man ser på hur medfött det är. Det finns en skola, generativisterna, som menar att vi föds med en slags språkmodul, så att grammatiken, vår förmåga att strukturera språk, är medfödd. Och sen så är det olika switchar som slår av eller på beroende om man föds in i ett språk med prepositioner eller prefix eller ordföljdsbetydelse eller sådär. Det är väldigt olika olika språk. Det är den ena teorin som jag då inte riktigt tror på. Den andra är att språk är en kognitiv funktion bland andra, så att vårt tänkande fungerar, eller hur ska man säga, det är våra vanliga kognitiva system som också sköter inlärningen av språk, till exempel det vi kallar statistisk inlärning. Så att vår hjärna är konstruerad så att vi letar efter mönster, och det är inte bara språkljud, utan det kan vara melodier, det kan vara bilder. Människan är liksom helt inriktad på att hitta mönster i det vi hör och ser. Och språket är ett sånt mönster.
Just det. Och de här generativisterna, det är det Noam Chomskys gäng.
Ja, precis.
Ja, för du skrev någonting om det.
Ja.
Men han har ju verkligen påverkat språkvetenskapen. När han började skriva på 50-60-talen så hände det ju väldigt mycket inom linguistiken.
Ja, man lämnade ju behaviorismen och gick in på det här då, att språket är ett system som funkar på ett helt annat sätt liksom. Och sen tog det ganska lång tid innan han fick mothugg, Chomsky. Så han var ju allenarådande på många sätt under 50-, 60-, 70-tal.
Men jag läste någonstans att det fortfarande är så här, att det finns, alltså på olika universitet, att det är liksom, vissa är så här väldigt pro-Chomsky och andra är emot. Och så.
Ja, det är verkligen som stor skiljelinje. Och vi pratar inte så mycket med varann, för att vi förstår inte riktigt varann. Utan man
det är roligt att språkvetare inte förstår varandra.
Ja, men jag tror att man söker sig till områden där man har en issue. Så att de flesta språkvetare har något slags problem med språk och kommunikation.
Men vad är Stockholms universitet då? Vad är det?
Vi är inte chomskianer, utan vi är emergentister skulle man kunna säga.
Okay.
Att vi tror då på allmän kognitiv utveckling.
Mm. Men då gör jag det nu också under den här intervjun.
Ja, det är bra. Ja, så slipper vi kriga.
Ja, precis. Men skulle du kort kunna måla upp hur ett barns språk utvecklas från det att det kommer ut och fram till då kanske 3 års ålder? Vad är det som händer i de här olika utvecklingsfaserna?
Barn verkar ju vara liksom inställda på interaktion när de föds. Och det är liksom grundbulten. De tittar på ögon. Vi vet ju att redan spädbarn direkt fokuserar på ansikten och gillar rättvända ansikten. De blir liksom förvirrade om man vänder upp och ner på ett huvud och sånt. Så att de söker ögonkontakt och sen får de extremt mycket feedback från föräldrarna. Och man har sett på föräldrar att vi reagerar olika beroende på om barnen gör, du vet, slumpartade rörelser men som verkar kommunikativa. Så får de ett helt annat bemötande än om de gör något annat. Som till exempel små bebisar ligger och rycker så här med fingrarna krampaktigt liksom. Och gör de det med hela handen, då bryr sig inte föräldrarna om det. Men råkar de göra med bara ett pekfinger, så att det ser ut som en pekfingergest. Då lyser plötsligt föräldern upp. Och beter sig annorlunda mot barnet.
Men är det här bekräftande då? Att barnen lär sig
saker? Ja, och då tänker barnet, det här gillar jag liksom. Nu blir mamma och pappa jätteglad. Och då gör de den grejen igen. Och så är liksom kommunikationen igång. Och sen kommer det här med, i början så bara har de så här trivselljud. De låter liksom. Och de protesterar mycket. Men sen vid ett halv, ungefär 6 månaders ålder, då kommer det som kallas joller. Att de börjar göra stavelseliknande ljud som ma, 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 pa, 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 da, da, da. Och där är den riktiga språkutvecklingen igång. För då får de direkt bekräftelse från föräldrarna. Och ofta så är det ma och pa och da som kommer. Och det är också de orden vi hör som mamma och pappa i de flesta språk. Och råkar de säga pa, pa, då blir pappa jätteglad. Och så får de jättemycket feedback. Och så fattar de att det här ska jag göra igen. Liksom, för ja. De vill ha uppmärksamhet såklart.
Men det är också därför den här populära serien Babblarna är så effektiv. Då, för att det där pratar de ju så där.
Ja, precis. Och sen efter det så kommer orden. Och i början är det ganska svårt att bestämma vad som är ett ord. Men det är ofta så att de pekar och säger dä. Och sen är det igen föräldrarna som liksom feedbackar. Och tolkar in att ja, nu sa de farmor och nu sa de lampa och nu sa de bord. Fast ingen annan egentligen kanske förstår det. Så att väldigt mycket av utvecklingen bygger på att de får respons. Mm. Och liksom föses in i språk och tolkning av föräldrarna.
Mm.
Och syskon.
Just det.
Mm.
Men sen tänker man att, jag menar att barnen lyssnar också på föräldrarnas språk och försöker härma det.
Ja. Det gör de är ganska snabba på att ta till sig såna här intonationskurvor. Så ofta långt innan de kan orden så kan de konturerna av språkmelodin. Så att de kan få till en fråga eller ett utrop eller en protest för att de får rätt prosodi. Men själva orden har de inte riktigt klar för sig.
Mm. Men det är ju intressant att man övar på språkmelodin fast man inte har de riktiga orden.
Ja.
Det säger ju någonting också om hur viktig den är då i förhållande till så här, de betydelsebärande orden.
Ja, absolut. Och en del är ju superskickliga på att härma andra språks intonationskurvor. Och få det att låta precis som den här svenska kockarna och hur det borde vore. Så, där. Så att det är, melodin är en väldigt stor del av vårt språkliga uttryck.
Mm.
Ja, hur som helst, då får de ord då vid ungefär 1 års ålder. Och sen så går det ganska fort. För 1,5 års ålder så kanske de är uppe i 150 ord, något sånt. Och ofta är det så att de förstår väldigt mycket mer än de kan producera. Sen kommer det som man brukar kalla ordförrådsspurten. Och då från att ha kanske lärt sig 1-2 ord i veckan så kommer de till en nivå där de tar till sig kanske 10 ord per dag. Och då brukar de flesta föräldrar släppa det här med att föra bok över språkutvecklingen.
Ja. Och när infaller den här fasen ungefär då?
Ja, men det är ungefär kanske 1,5 till 2 års ålder, något sånt.
Och sen fortsätter den här inlärningsprocessen?
Ja, och sen vid 4 års ålder då brukar de ha planat ut så att alla barn är ungefär på samma nivå. För det kan vara ganska ojämn takt där i början. Och då kanske de har ett ordförråd på 3000 ord. Och det är ju ganska mycket liksom.
Ja, ungefär på våran nivå.
Ja.
Vi kanske kan några till.
Ja, vi kanske kan några till.
Ja. Det här med att föräldrar pratar bebisspråk med sina barn, har det någon funktion?
Ja, man tror att det. Man har inte kunnat visa att det finns i alla språk över jorden. Men i de flesta system, eller språksystem, så verkar det vara så att inte bara vuxna utan även syskon och andra har ett visst tilltal till små barn. Så man pratar långsammare, man har tydligare konturer, man upprepar sig mycket. Man sätter huvudorden först och sist i satsen och flyttar runt dem. Och ja, det är ungefär det.
Ja.
Och vi pratar också så med gamla människor och med våra krukväxter och
med djur.
Husdjur.
Ja. Ja. Du pratade om det här med ordförrådet då, liksom att 3-4 tusen ord där vid 4 års ålder. Finns det några olika metoder för att mäta vilken nivå ett barn ligger på vid en viss tidpunkt?
Ja, vi har ganska mycket sådana standardiserade test. Och det är ju framförallt för att fånga upp de som har problem på något sätt. Vanligtvis är det ju BVC som gör så här att hur många ord kan barnet nu? Och de ska kunna ungefär de här 10 orden och sådär. Men vid 4 års ålder så brukar man ju ha ett slags noggrannare test på BVC där man försöker reda ut om det finns några problem med förståelse eller produktion. Man tänker ofta att ett barn vid 4 år ska kunna göra sig förstådd utanför familjen. För det är väldigt många som kan kommunicera i en familj för man lär sig varandras rutiner och vanor och vad någon vill och det räcker att rycka ett liksom byxben för att få det man vill. Men vid 4 år ska man kunna prata med folk utanför familjen.
Mm. Kör en biljett till lokaltrafiken.
Så. Ja, typ så. Ja.
Men då kan man mäta både ordförråd och meningsbyggnad och liksom hur man gör sig förstådd liksom i det, ja, stora hela. Sådär.
Det är svåra med att testa småbarn. Vi har gjort lite olika projekt och vi har börjat göra så att vi struntar i barn under 4 år för att det är så superjobbigt att testa dem. För att de följer liksom inte instruktionerna. Men ett vanligt test som vi faktiskt har gjort på mindre barn är att man har PPVT, heter det, Peabody Picture Vocabulary Test. Då har man en stor pärm med bilder och på varje sida så är det 4 bilder. Och så säger testledaren till exempel åsna. Och då på en av de här bilderna finns det åsna och så ska barnet bara peka på den bilden som föreställer det som sägs. Så det är ett ganska lätt test för barn. Det kan man göra på mindre barn också. Men de här lite svårare testen som vi brukar använda, att man har till exempel att de ska återberätta en saga för att man ska höra hur dels minnesfunktionen men också om de kan kombinera grammatiska element. Det är ganska svårt. Det är till och med 4-åringar ganska dåliga på.
Mm.
Så att det, ja.
Osammanhängande återberättande.
Ja, ja, och de fokuserar på fel grejer. Ja, men du vet, ja. De klättrar runt på borden och de, ja, men
de är barn helt
enkelt. Ja, de är barn helt enkelt. Ja. Det är ganska besvärligt.
Men går det att koppla språkutvecklingen till andra parametrar som intelligens eller social förmåga och liknande?
Ja, delvis så gör det ju det. Alla kognitiva förmågor verkar ju hänga ihop och att de till den som har ska vara givet. Så är man bra på ett område är man vanligtvis det på andra områden också. Men språk kan man ju faktiskt träna. Det är ju en verktygslåda och man kan liksom ganska enkelt träna upp ordförråd och sånt. Så på så sätt är det trevligt. Andra förmågor är lite svårare att träna vad det verkar som det här som vi kallar IQ som man inte riktigt vet vad det är. Men sen när det gäller det här hur gärna man pratar med folk, då finns det ju inte någon koppling till andra kognitiva förmågor. Man kan ju vara superbright men hata att prata med människor och inte säga flaska när man träffar någon. Och vice versa, man kan vara liksom ganska lågbegåvad på andra områden men vara otroligt socialt kompetent och verbal. Så där är det inte någon koppling.
Mm. Men det finns det någonting som jag som förälder kan göra för att bättra på mitt barns språk?
Ja,
utvecklingen av det?
Ja, jag tror att det man vet är att man ska läsa mycket för barn. Och man ska ha mycket böcker hemma. Det var ju någon stor undersökning i Tyskland som visade att den enda korrelationen som fanns mellan språkförmåga och hemmaförhållanden, det var antalet böcker som fanns i bokhyllorna.
Mm, okay. Men kan inte det ha att göra med då att intellektuella föräldrar har mycket böcker och sen så kommer det också, ja, via...
Kan, men det kunde man inte visa, för man kunde inte koppla det till utbildningsnivå eller något sånt, utan det var bara verkligen antalet,
ja,
böcker. Och man kanske till och med kunde ha samma jäkla bok.
Ja.
Det vet jag inte. Ja. Men det man annars ska göra, det är ju att självförtroende är A och O. Folk tycker att det är roligt att prata och våga säga saker. Så att jag tror generellt att man som förälder kanske ska lyssna mer än man gör. Och bygga vidare på det barnet säger. Och inte vara inne och korrigera och rätta till så mycket. Utan försöka skapa någon slags glädje kring att uttrycka sig. Och att man är faktiskt intresserad av vad någon har att säga.
Just det. Men det där med att korrigera tänkte jag lite grann på. Men om min son säger så här, jag går dit. Mm. Är det fel av mig att säga, aha, du gick dit?
Nej, det är helt...
Det funkar. Så,
ja, och det säger man ju ofta. Ja. Men man kanske inte skriver om en örfil och säger, nu säger du gick.
Liksom. Nej, men är det liksom att positivt då använda rätt ord utan att rätta, ja, det är okej.
Okay. Ja, och det där man kan... I början säger ju barn ofta rätt när det gäller de här oregelbundna verben.
De, ja, men
säger,
de är ju smartare än språket eftersom de är regelbundna ju. Ja, alltså men, barnen jobbar regelbundet.
Ja, men först gör de ju rätt. Alltså först, ja, lär de sig, ja precis. Ja. Men sen fattar de att aha, det finns ett regelsystem dåtid. Mm. Då ska man lägga på det på slutet. Och då kör de det över hela linjen och då blir det fel.
Mm.
Och sen, ja, så att det där rättar till sig av sig självt.
Ja, skönt att höra.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/acast. That's 15% off at burrow.com/acast.
Men om man då känner att ens barn inte hänger med i språkutvecklingen jämfört med andra barn på förskolan, när tycker du att man ska söka hjälp?
Man ska nog prata med någon så fort man känner den oron, för att annars kommer man bara smitta barnet med den oron. Och är det så att det skulle vara någonting som är ett problem, då är det ju bättre ju tidigare man tar tag i det. Och de på förskolan brukar vara ganska bra, de ser ju så himla många barn. De brukar vara ganska bra på att se sånt där också. För sen kan det ju vara så att barn är jätteverbala hemma, men en helt annan person på förskolan för att de är blyga eller sådär. Så att de ser lite olika, man ser olika sidor av ungarna.
Mm.
Och när det gäller till exempel autismspektrum, det är väl ofta det man är rädd för om det är en språklig svårighet inblandad. Då kan det ju vara så att det funkar bra hemma för att man känner barnet så väl och de känner en själv och de... Man vet vad de behöver och när de vill ha köttbullar och när de vill gå på toa och sånt. Men på förskolan så är det en annan situation. Och där blir det då tydligare att det kan finnas kommunikationsproblem.
Mm. Men förutom autismspektrumstörningar då, finns det några andra språkstörningar som återkommer?
Ja, det finns ju ganska mycket. Jag är ju inte logoped så jag är fel person att fråga om det. Men ofta har ju barn uttalssvårigheter till exempel. Man har problem med R och S och olika konsonantkluster. Men det brukar ju rätta till sig. Min dotter, jag har ju 3 barn, men min yngsta, hon hade jätteproblem med massa bokstäver och ljud. Och då var vi hos en logoped och de sa, hon har för kort tungband, vi måste nog operera det. Liksom. Så opererade vi henne bort med tungbandet. Och sen kom jag hem till mina 2 söner som är äldre då och som aldrig haft problem. Och så sa de, men vad har vi gjort med Sofia? Liksom, vi var tvungna att klippa hennes tungband för hon kunde inte sträcka ut tungan genom, liksom, och då kan man inte prata ordentligt. Och då visade det sig att ingen av dem kan heller sträcka ut tungan, men de har inte haft problem med de där ljuden. Så hon opererades helt i onödan.
Okej. Okay. Ja, men hon kan säga R.
Hon kan säga R.
Vad skönt. Så skönt historia. Apropå på tjejer då, så har jag också läst någonstans att flickors språkutveckling kan vara lite tidigare än pojkar. Stämmer det?
Generellt är det ju så, jag vet inte om du kommer klippa bort det här, att tjejer är lite bättre.
Ja. Det kommer jag inte klippa bort.
nej, men faktiskt så... Tjejer är ganska, i många studier så har de varit lite tidigare och lite mer verbala generellt, så de kan få lite högre på olika former av språktest. Det kan också vara att de är lättare att testa för att de ofta gör som fröken säger liksom. Men sen finns det faktiskt ganska många stora studier som inte visar någon skillnad alls eller som visar ett försteg för killar. Så att det här med kön är faktiskt otroligt komplext och det är så laddat område så ingen vågar nästan forska om det. För att vad man än kommer fram till så är det liksom ens egna föreställningar liksom inblandade i det där på något sätt.
Just det. Ja.
Jag tror att ni killar, ni gör ändå så gott ni kan.
Ja, vi kämpar på. Ja. Jag drar mitt strå till stacken med den här podden. Försöker verka lite mer intellektuell än vad jag är.
Ja, men det går ganska bra.
Ja, tack. Jag tänker att lek är en sån här, det genomsyrar ju barnens verklighet. Ja. Och jag tänker att mycket av språkutvecklingen sker genom leken. Ja. Är det någonting ni tittar på?
Ja, jag har tittat ganska mycket på det här som man kallar ritualer. Att barn leker på speciella sätt och de har sådana rollspelslekar. Och de, till exempel mamma, pappa, barn, eller man leker skola, eller man leker sjukhus eller något sånt. Och då är själva leken är egentligen bara en massa fraser. För när man är den ena eller andra personen, mamman eller pappan eller barnet, då säger man speciella saker och man säger det på speciella sätt. Om man har sin papparöst eller med sin frökenröst. Så att det man lär sig liksom roller som sen förekommer i livet genom de här rollspelslekarna.
Ja.
Så det skulle jag säga är en superviktig inlärningsfaktor.
Men då är det inte bara ord och uttryck utan då är det också ett helt sätt att vara. Då.
Ja, ett helt beteende.
Ja. Mm. Men det känns ju också lite så här könsstereotyp då. Så här, just det här att pappan har vissa attribut kopplat till sig, mamman och sina. Ja.
Men nu vet man ju inte vad barnen har för erfarenheter. Nu har vi ju alla regnbågsfamiljer och allt sånt. Mm. Så då kan man ju tänka sig att det blir lite bredare spektrum på roller man kan ha. Eller papparollen är inte självklart den som kommer hem med tidningen och liksom sätter sig och läser. Nej. Utan pappa, man kanske gör andra saker.
Båda föräldrarna kollar i mobilen.
Ja, det tror jag i och för sig är sant.
Ja.
Ja.
Men apropå det här med språkets utveckling, alltså det handlar ju om hur barnet utvecklas i förhållande till sin omvärld. Du talar om oinskränkt och normkänsligt beteende. Vad innebär det?
Ja, men det är nog... Jag menade nog med det att det här med att man anpassar sig till sociala normer och regler, det kommer liksom successivt. Små barn gör inte det. Små barn under 4 år, de bryr sig inte så mycket om ifall de går nakna på offentliga platser. Och de skäms inte på det sättet som äldre barn och vuxna gör. Och det gäller även språket, att man pekar och säger vilken ful näsa den där tanten har. Och man fattar inte att det är problematiskt. Men föräldrar lägger otroligt mycket krut på att lära barnen de här sociala normerna. Jag följde ju 5 familjer när jag skrev min avhandling och där var det väldigt mycket så att å ena sidan säger föräldrarna så att men det är bättre att dela med sig, alla ska få vara med och leka och man försöker liksom odla någon sån här prosocialitet hos sina barn och få dem att vara generösa och så. Parallellt med det så säger de så här, men lägg undan den här nu innan Eva kommer, så, om det är någon fin leksak eller någonting. Så att då, barnen får liksom dubbla budskap. Dels det här att det här ska vi visa upp utåt, och å andra sidan så ska du se till att du gynnar dig själv och inte blir trampad på och så liksom. Ja, men det normkänsliga är det här, det är ju att den här bilden utåt, att man ska bete sig som det förväntas av en. Man ska ge familjen någon slags positiv strålglans genom att vara generös och inte peka på folk och säga tack för maten och så.
Mm. Men jag tycker det finns ju en, ja, det är lite dubbelt det där. För att man vill ju att barnen ska växa upp och bli de vill vara. Men samtidigt så jag kan ju verkligen känna att jag vill att min son ska säga tack och hej och god dag. Och, ja. Inte kanske god dag, men att han ska uppleva som
bete sig som folk helt
enkelt. Ja, men vara en social varelse som blir omtyckt.
Ja, för det går ju mycket bättre för folk som är omtyckta. Det är ju väldigt jobbigt när man har barn som beter sig avvikande på något sätt. Dels faller det tillbaka man själv framstår som en idiotförälder som inte har kunnat göra något bättre. Men också för att barnet tycker folk illa om ens barn så behandlar de det illa. Och så att man vill ju att det ska gå smidigt för dem. Och, ja.
Mm.
Så är det.
Och där spelar ju språket då en viktig roll.
Ja, så lär man sig de där koderna. Då har man ett försprång.
Barns språkutveckling, hur mycket följer det liksom fasta mönster? Alltså hur kan man liksom se så här, nu kommer det, nu kommer det, nu kommer det. Och hur pass mycket är individuellt från barn till barn?
Ja, vi vet ganska lite om individuella skillnader. Men det finns ganska stora individuella skillnader. Men man kan ändå se, när man studerar barn på gruppnivå så kan vi ganska enkelt säga att vid den åldern ska de kunna det. Och vid den åldern kommer prepositionerna och de här prepositionerna kommer före de prepositionerna. Det vet vi liksom. Det finns ett sånt slags regelverk för vilken ordning barn lär sig. Sen kan de ha individuella preferenser så att något barn kanske använder mycket mer verb i början medan andra barn använder mer substantiv och så.
En verbis,
som en ni verbis, kallar det. Och när de bara säger ett ord, det är också ibland svårt att använda sånt här som ordklasser. För då vet man inte, om de säger dörr, det kan lika gärna betyda öppna dörren eller alltså.
Jag förstår. Mm. Ja. Så de är mycket mer flexibla när det gäller så här ordanvändning då än vad vi är egentligen?
Ja, fast vi är också ganska flexibla när man tittar på vad vi faktiskt säger. Men sen vi tenderar ju att tänka i skriftspråk och det är ju ganska stelt. Mm. Men vårt talspråk är ju en salig röra.
Ja. när börjar barn prata liksom utanför kontexten, alltså prata om abstrakta saker eller någonting som ligger längre fram i tiden eller utanför det fysiska rummet?
Det dröjer ju ett tag. Nästan hela första åren så är det ju bara här och nu som man pratar om det man ser, och föräldern riktar sig till det barnet titta på och så pratar man om det. Men sen får man ju in det att man börjar prata om tempus till exempel. Att jag kommer ihåg igår när vi var hos farmor, eller imorgon så ska vi till förskolan. Och då börjar man liksom lossna lite från det här och nu-kontexten. Och sagan hjälper ju också till. Och där har man, det var en gång, och så levde de lyckliga alla sina dagar. Så där får man också in framtid och dåtid och nuet. Och så sakta men säkert kommer de in i det. Men det tar ju lång tid, och det är inte från uppåt tonåren som de är likna vuxna i sitt sätt att använda metaforer och sånt.
Mm. Men det är spännande liksom, att språkutvecklingen, alltså, det är en fortgående process.
Ja, och hela livet.
Ja. Precis, även om det känns som att det stannar av lite grann.
Nästan går bakåt kan jag känna ibland. Man tappar ord då.
Ja, men alltså jag tänker på det här med, alltså jag, vissa dagar så känner jag mig språkligt handikappad nästan. Mm. Jag kan inte prata. Och andra dagar så flyter det på så väldigt bra. Vad är det om?
Jag vet inte. Det är en färskvara. Jag vet inte, man måste liksom...
Det är därför man är trött och sliten och sådär.
Jag kan också känna att jag har problem med syntax ibland. Att det liksom... Språket faller isär.
Ja, men det är skönt att det är, även lingvister har...
Ja, vi har väldiga problem med språk.
Men då kan ni säga att om språket faller isär kan ni säga att det är liksom en dekonstruktiv process.
Precis, precis.
Ja. Ja, det här kanske jag klipper bort.
Ja, gör det.
Men du och dina kollegor har ju hållit på i flera år med ett superspännande forskningsprojekt där ni följer barns språkutveckling. Alltså mellan 3 månader som jag har förstått det, och upp är barnen nu 5 år.
Ja, nu fyller de 6.
Nu fyller de 6.
Ja.
Kan du berätta lite grann, hur började det här projektet? Vad hade ni för föresatser och idéer?
Vi tänkte att vi skulle följa barn under 3 års tid för att mitt syfte med det var att jag vill se hur hänger språket, alltså det verbala språket, ordutvecklingen ihop med icke-verbala faktorer. För jag hade ju varit inne på känslouttryck redan från början. Och där är det ju mycket ansiktsuttryck, kroppshållning, beröring och sådana saker. Så då tänkte vi att vi följer de här barnen från 3 månader uppåt och ser hur de interagerar med föräldrarna. Hur mycket tar de i varandra, hur mycket tittar de på varandra, vad pratar de om, vad är det för intonationsmönster de använder. Så då fick vi 82 barn som svarade på vår kallelse. Vi skickade ut till 1000 slumpmässigt valda nyfödda barn som födde augusti-september 2013. Och de 82 barnen följde vi sedan i 3 år. Var tredje månad spelade vi in dem med en förälder.
Det är ett jättematerial.
Det är ett jättematerial. Och sen kunde vi liksom inte sluta fast pengarna tog slut. Så sen fortsatte vi, men spelade in dem 2 gånger per år. Tills de var 5 för ett år sedan. Och nu så har vi verkligen inte mer pengar till inspelningar. Och vi måste kunna hantera materialet. Så att nu jobbar vi med materialet. Men vi har kvar de här lite grann löst på en Facebookgrupp. Och skickar lite liksom kommentarer då och då. Och hoppas att vi kan ta in dem igen om ett år när de fyller 7. För att göra, vi har, parallellt med att vi har spelat in när de interagerar med föräldrar, så har vi också gjort språktester på dem. Och tester av exekutiva funktioner, det vill säga vår förmåga att strukturera vårt tänkande och vårt agerande och sånt. Så att vi hoppas kunna se sen på sikt, vad leder till vad? Hur lika är de här 82 barn och föräldraparen? Hur olika är de? Kommer de till samma nivå språkligt? Kan vi se några mönster i det här? Och vilken ordning de är i syskonskaran och vilket kön de har och... Om det finns några olika ärftliga faktorer. En del har ju dyslexi i familjen. Vi har många flerspråkiga barn. Hur påverkar det? Men framförallt tittar vi på det här. Alltså det vi gör är att vi spelar in dem i 10 minuter. Säg när de leker med sina föräldrar. Och så har vi 4 olika kameror. Och sen så sitter mina stackars assistenter. Som är jättebra. Och transkriberar det här. Så att allt som sägs mellan barn och vuxen. Finns nedtecknat. Plus att vi har... Vi följer blickriktning från bildruta till bildruta. Nu möter de blick, nu tittar de bort, nu möter de blick, nu tittar de bort och sådär. Och sen har vi beröring om de tar skin to skin, alltså kroppsberöring på hud eller om de tar på kläder. Var de håller, hur de håller. Och så har vi gester, om de pekar, om de, ja, alla typ, allt som händer. Det är otroligt mycket information. Och när vi nu har det här på datorn. Då kan vi börja göra statistiska analyser och se vad hänger ihop med vad.
Mm.
Vi har gjort en liten pilotgrej nu på en mamma-barn under första året. Och där kan vi se att när mamman och barnet tar på varandra, då tittar de också ofta bort. Så det är som på något sätt att de upprättar en kontakt via kroppen, då behöver de inte längre möta blick, utan då kan de släppa blickkontakten och titta på andra saker. Det är i alla fall en hypotes. Och sen får vi se, stämmer det med de andra mamma- eller pappa-barnparen, eller är det bara det paret som är så?
Just det, intressant. Så då kanske den här beröringen är ett sätt att liksom möta världen, att det är en planka ut till.
De behöver någon slags koppling till varandra för att våga på något sätt släppa blick och sånt och kunna utforska på andra sätt.
Ja. Oerhört fascinerande. Men är några fler så här, observationer som du skulle kunna dela redan nu?
Föräldrar är ju ganska olika. Det märker vi också. Att vissa är ju väldigt på när de pratar med sina barn. Och styrande kanske. Andra är mer laid back. Och det kan också vara väldigt, vi har ju både mamma och pappa. De har ju kommit lite huller om buller. Första året är ofta mamman. Och sen har pappan tagit över. Men då kan vi också se att det är väldigt stor skillnad mellan föräldrar. Så att barn får ju ganska olika input beroende på om det är mamma eller pappa de leker med. Så att det blir också, det har jag ingen studie på nu. Men det blir jättespännande att se framöver hur mycket det spelar roll. Och vilken linje barnet själv väljer. Blir de som mamma, blir de som pappa? Liksom. Ja.
Just det. Men är det någon observation som du så här, totalt överraskade dig och dina kollegor?
Vi har inte kommit så långt. Vi har för lite färdig annoterat material. Jag vågar inte säga något om det. Nej, men kanske bara att det är en ganska stor spridning. Man gör på ganska olika sätt. Och sen så också det här att de kommer hit, föräldrarna. Det förvånar mig lite grann. Att de har ju lagt ner enormt mycket tid och kraft på det här. Och tagit liksom ledigt från jobb för att kunna komma hit med barnen. Och de utelämnar sig ju väldigt mycket att faktiskt spelas in på det här sättet under så lång tid. Men att de ändå gör det för att de är så superintresserade av vad är det som händer? Hur kan mitt barn som är så fantastiskt lära sig det här och hur går det till? Och liksom, man blir verkligen ödmjuk när man ser hur mycket folk är beredd att satsa av sin tid och energi för att hjälpa oss liksom att få reda på hur barn lär sig prata.
Ja, men det är ju underbart ju.
Ja.
Men om man då är i sin, men om man då är i 22 års åldern och ska börja på universitetet, så kan man ju tänka sig då att man läser lingvistik och sen kan man börja doktorera. Då finns det material att jobba med helt enkelt.
Då finns det supermycket material att jobba med. Men först måste man göra några slavår då man annoterar sånt här material.
Jag får se om jag stannar kvar och gör lite efter den här intervjun.
Ja, men du är välkommen.
Ja. Du nämnde ju det här med flerspråkighet.
Mm.
Det vore intressant att beröra lite grann också.
Ja.
Om man då till exempel pratar då arabiska i hemmet och sen pratar man då svenska med kompisar och på förskolan. Hur är det med utvecklingen av det ena språket, svenskan då? Liksom, försenas det eller är det samma ungefär?
Nå, det är en sån gammal myt som hängt kvar liksom sedan 90-talet att flerspråkiga barn blir försenade, och så är det inte. Men vi har haft lite dåliga mätmetoder, så att man skulle ju behöva testa de här barnen på alla sina språk. Och inte bara på deras kanske svagaste språk, om det är då att de kommer hit och inte har svenska som första språk. Men det är viktigt att de får prata alla språken. Och det, liksom, har de ett språk hemma och ett på förskolan, det är ju inte något problem. Sverige och Norden är ganska unikt med att vara så enspråkiga. Större delen av världen är ju flerspråkig, de flesta har flerspråk.
Men om man vänder på resonemanget då, alltså att bli berövad sitt modersmål, kan det försvåra utvecklingen av andra språk också?
Ja, så är det ju absolut. Att man behöver ju ett första språk på något sätt. Och det kan man ju se särskilt tydligt på till exempel döva och hörselskadade barn som föds i hörande familjer där man inte upptäcker hörselnedsättningen. Då kommer aldrig det här första språket riktigt igång och det blir försenat. Och det gäller ju samma sak om man inte får något språk alls såklart.
Men när det gäller hörselskada, då kommer man igång och lär sig teckenspråk helt enkelt. Men gravt synskadade eller blinda barn, hur tillägnar de sig sitt språk?
Ja, de gör väl som alla andra. De har ju hörseln då. Det är svårare om man både är synskadad och hörselskadad. Då blir det liksom. Men annars har man ju hörseln. Jag vet inte tillräckligt mycket om blindas utveckling för att säga så mycket om det.
Nej, du klipper bort det också.
Mm.
Vad skulle du vilja undersöka i framtiden då?
Med språk?
Ja.
Då vill jag verkligen bli klar med det här materialet. Jag vill ha kunna säga att jag har sugit ut all info som finns i de här 82 barn- och föräldradiadernas interaktion. Och liksom kunna reda ut det vi vill göra på sikt. Det är ju nämligen att se, kan man lära sig språk utan att postulera att det finns en modul i hjärnan som sköter grammatik? Och är det så att vi kan få en dator och lära sig språk baserat på den info vi får från de här 82 barnen, då kan vi säga att ja, det finns ett sätt att lära sig språk utan att ha förutsatt en grammatik. Vi säger inte att Chomsky har fel, det kan vi, inte, vi kan inte motbevisa honom, det är det som är så lurigt med hans teori, det går liksom inte att testa den. Men vi kan säga att det finns i alla fall ett annat sätt som är troligt.
Ja, intressant. Mm. Maktkampen inom linguistiken fortsätter. Ja. Den här podden heter ju Allt vill att veta. Har du något ämne utanför ditt eget fält som du skulle vilja veta mer om?
Nej, jo. Jag är väldigt intresserad av medvetandet. Jag läste filosofi way back och jag tycker det är spännande. Jag skulle vilja förstå vad medvetande är för någonting. Mm.
Ur en filosofisk kontext eller kognitiv?
Ja, jag vet inte hur man skiljer på det, men det räcker, vilken kontext som helst, bara någon förklarar det.
Ja. Vad vi vet hittills om medvetandet.
Ja. Ja.
Kanske någon kommer att citera Chomsky där också, jag vet inte.
Nej, det tror jag inte.
Nej. Men medvetandet låter ju som ett lagom abstrakt fält. Men det tycker jag absolut vi ska försöka få till ett avsnitt om.
Mm.
Ja.
Bra.
Strålande. Tove Gerholm, tack så jättemycket för att du ville vara med i podden.
Tack för att jag fick vara med.
Tove Gerholm i ett väldigt härligt samtal inspelat på Stockholms universitet i augusti 2019. Vill du stötta ditt barn, barnbarn eller vilken relation du nu har, så läs mycket och se till att köpa upp ett konkursbo från något närliggande antikvariat, så kommer det säkert gå bra. Vi som gör den här podden, som förhoppningsvis ligger på en lite högre språklig nivå, heter Fritte Fritsson, Ida Wahlström och Gustav Wolf. Podden presenteras i samarbete med Acast. På återhörande!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.